sätter oss på ett fik på minst kanske 20 minuter, en halvtimme. För då sitter du mycket med någon kompis, en vän eller vad det nu är. Och så sitter man och fikar. Mm. Och vi sitter då liksom en halvtimme. Men tittar du då på trenden, hur ser det ut? Man inte tänker på i södra Europa. Vi kan ta Italien.
Mm.
En fika i Italien är 5-10 minuter. Det är stående inne på restaurangen. Man står vid baren och dricker sin espresso. Du får den och så sveper du den kanske 2 minuter. Och sen går man tillbaka till sitt jobb. För alla som jobbar i städer etc. De går ut från kontoren när det är fikapaus. Förmiddagen går man ut 10 minuter. Eftermiddagen går man ut 10 minuter. Ner till det liksom, ungefär som man går på sin stampub. Så går man bara ner. Träffa kompisar, stå och snacka 5-10 minuter om fotboll och etc. Och sen så dricker man kaffet och sen går man.
Mm. Men här och, fikar vi lite längre.
Ja, vi sitter på ett annorlunda sätt. Och då får man förstå liksom, hur gör man då reklam. Jag läste just om Starbucks som är ett väldigt stort bolag. De har inte fattat det i talen när de öppnade sina kaféer. För det är inte med enda människor som satt där. De fick inte ihop det tills de lärde sig att förstå att i de här kulturerna står man upp och fika. Och sen är det om du sitter ner och fika, det visste jag inte om i Italien, så är det en högre pris på kaffekoppen. För då blir det alltså serveringsavgifter, sånt där som tillkommer 13-15%. Så det är liksom rätt lustigt.
Ja,
man tänker inte på det. Jag läste det igår, jag menar, jag har ändå jobbat med kaffe i 35 år.
Mm.
Bara med kaffe liksom. Och ändå sett tänker man, fan, det har jag aldrig tänkt på.
Nej.
Ja.
Men sen har det ju kommit med åren olika varianter av kaffe. Som du sa, espresso, kaffe latte, som kommer från olika delar liksom. Mm. Och som också har blivit väldigt populärt här.
Ja.
Och kombinera med kaffe.
Ja, du kan säga att hela den trenden kom ju egentligen, skulle jag säga, på slutet 70-talet. Och det var på grund av att vi hade då en invandring av människor från Medelhavsområdet som hjälpte till.
Mm.
Där kom nya trender, människor, pizzerior etc. kom igång och man hade espressomaskin. Sen har du också det att i och med att den svenska semesterledigheten har blivit längre, det har blivit billigare att resa, så vi reser mycket, mycket mer svenskarna idag. Vilket gör att du kommer i kontakt med många andra kulturer, traditioner. Vad ska vi säga, om du åker till Turkiet eller Grekland eller Italien, ja, då dricker du ju espresso liksom efter 1-2 veckor, så tycker du det är riktigt gott. Och sen kommer man hem och sen går man kanske på en italiensk restaurang, så frågar de, ska du ha en espresso? Då tänker man, gud, det var så gott sist när man satt i solen liksom 28 grader i kortbyxor och sånt där, va? Men, så det är positivt laddat, då är det klart, då tar du det igen,
ja.
Sen har du liksom börjat tycka om det.
Mm.
Men ändå så är ju, det pratas väldigt mycket om det här med espresso etc. Men tittar man på totala konsumtionen så är det en väldigt liten del. Det ska jag väl säga att det är någonstans mellan 5-10%. Men alla pratar om det.
Ja. Mm.
Så den är, det är lite, det är trendigt kan du säga. Det är trendigt att gå på café och överhuvudtaget. Tittar du i England idag till exempel, så finns det mer coffee house än det finns pubar.
Jag har hört det liksom.
Mm. Men det har tekonsumtionen är ju stor fortfarande, men i alla, kan vi säga, nya länder eller länder under utveckling, vi kan ta Indien, vi kan ta Kina, Korea, där alltså det bland det idag är det trendigt att man dricker kaffe. Så det där har du de största ökningarna i princip i världen. Just nu är det USA som ligger väldigt bra till. Men det är liksom trend. Man dricker inte te, även om de dricker te och det är väldigt stort internationellt, så backar teet. I England och sådana siffror att det hade backat ungefär, jag tror det var en 20-30% på 2 år. Så att engelsmännens traditioner är de själv oroade att den här tekulturen håller på sakta.
Att försvinna.
Ja, att försvinna. Men den kanske kommer tillbaka som en trend om 5-10 år när det börjar liksom bli lite coolt att dricka te igen kanske. Nu är det coolt att dricka kaffe.
Mm.
Så att det är lite speciellt att jobba med kaffe. Det händer alltid någonting där.
Absolut.
Så att jag vet inte vad du har, hur du vill lägga upp det. Vill ni ha liksom...
Vi har ju lite frågor här. Och sen kommer vi... Ja, och sen kan komma följdfråga.
Mm.
Och så. Och sen efter när vi har tagit detta på, så kan du gärna få berätta lite men mera det du själv hade tänkt också.
Okej. Ja, man kan ju säga att man kan berätta antingen om själva bolaget. Man kan berätta kaffe generellt. Och så. Mm. Hur ser det ut med kaffetrend och konsumtioner och eller fakta mer om kaffe, liksom mer att kalla det för tråkig fakta. För kaffe växer och bla bla, hur stort det är träd och hur mycket ger det träd och allt sånt där. Men alltså det är bättre att du ställer frågorna om vad du vill veta. Sen så fyller vi på. Ska vi ha kaffet först nu eller? Så kan passa på att ta in det.
Ja, det kan vi prova.
Jag vet inte om ni har socker och sånt.
Jag har lite mjölk.
Mjölk, det tog
vi med. Det går bra med vanligt kaffe.
Det är ytterst.
Mm.
Vi tar ju liksom över. Så där är ju också en intressant grej.
De var så reda, sockerbolaget, att de som 10 år så säljer vi ingenting. Vi tappar 8% om året.
Ja.
Men det som ökade var industrisocker, det här med kakor, bake-off. Och de säljer mer och mer kakor, du vet, sina påsar och alla möjliga. Allt från dammsugare och allt sånt där som finns. Det är där som... Så att, det minskar ju inte 8%. Varsågoda. Det är små chokladbitar. Mörk choklad, om du tycker om det.
Ja, ska vi se om vi kan ta första frågan?
Ja, jag tar det vad du vill veta.
Då tar vi första frågan här. Hur startades ni? Berätta lite kort om verksamheten.
Ja, då ska jag ta det. Det är väldigt speciellt. Du kan säga att i princip hela gänget som är bakom bolaget, vi kommer alla från Suegas. Och Suegas är ju en jättestor multi-internationell företag. Och jag hade jobbat där sedan och blev det 31 år. Och sen så skedde en massa omorganisationer. Man skulle ha centraliserade inköp till England och jag ville inte följa med till England. Inte för att jag inte trivs, tycker om England, jag gillar det, men i det området som man skulle jobba ifrån, det är inte det bästa. Så att då valde jag att sluta, kan man säga det. Och för att göra någonting annat. Och då tyckte jag liksom att det vore ju synd efter att ha liksom jobbat så många år inom kaffe. Över 31 år. Att kasta bort den. För när jag slutade... Så gjorde jag sån här lite rolig PowerPoint-presentation. Vad har jag gjort under 31 år i princip?
Mm.
Och då konstaterade jag att jag reste ju väldigt mycket. Att jag hade aldrig varit på jobbet 4,3 år. Då hade jag varit någonstans i världen. Så jag tyckte det var synd att kasta bort all den kunskapen. Så att då samlades jag med kompisar, alltså ska vi säga, kollegor från Suega-tiden. Vi samlade hemma hos mig och jag har sån här miniatyrrostar. Så att jag hade rostat eget kaffe som vi drack. Va? Alltså egna blandningar i garage, kan man säga. Garageblandning om vi kallar det för det. Och så bor jag nere på Sofiovägen vid Vikingstrand. Och då satt vi där, vi kanske skulle tänkt om att starta liksom ett eget rosteri. Vi har ju all kompetensen. Alltså, marknadschef, försäljningschef och alla finanschefer och sånt där. Och då sa jag, ska vi inte starta ett eget kafferosteri? Och liksom på den vägen, sen så, vad ska vi då heta? Ja, då satt vi på Sofierovägen som är precis innan backen upp till Sofiero. Så sa vi, hur låter liksom Sofiero kafferosteri? Det är lite lokalt, lite patriotiskt på ett sätt, ungefär som Ramlösa, man skulle koppla det så, va? Ja, det är lite fint med en fint kunglig trädgård om man tittar på det hållet. Va? Så att, ja, då valde vi det. Och sen så när vi bestämde oss för att starta bolaget och sen så spred det sig bland andra kompisar som har jobbat på svägar som har andra jobb på andra ställen. Som sa, nej, jag vill också vara med. Alltså jag är beredd på att satsa pengar i bolaget och jobba tidigare till exempel marknadschef. Där. Det var ju klart en tillgång att få en tidigare marknadschef som kan kaffe. Och sen så sprang jag på det här bolaget Foodimpex. Och Marcus som är finanschef för alltihopa, alla deras bolag. Han har ju jobbat med på Svegas i många år. Han var liksom ansvarig för ekonomin. Ja. Och de var lite ute och letade efter något bolag att investera i. Så deras kriterier var att det skulle vara lokalt och det skulle vara inom livsmedel kan man säga. Och då frågade han, vad håller du på med? Jag håller på att starta igång en kafferost. Ja, men det låter intressant. Kan vi få med som delägare? Ja, det är klart att om man då jobbat med en person i en ekonomi som förstår internationell handel, vad som händer på börser, så behövde ju aldrig förklara någonting för honom. För han visste ju redan att det, så att säga. Så det var en perfekt kombination. Och sen så har du liksom fyllts på efterhand. Och det är liksom så har bolaget har startat. Från början hade vi tänkt lite som ett mikrorosteri. Det låter lite mysigt, liksom inte så stort och sådär. Man kan... Har ni varit på lilla kafferosteriet i Malmö gång? På Valsagatan. Det är en gammal fin, det är de gamla äldsta byggnaderna i Malmö. Det är där pappa och sonen som startade ett litet kafferosteri, ett lilla kafferosteriet. Enormt populärt ställe. Så vi trodde det skulle bli sånt litet som man gick omkring där liksom i kaffedoften och liksom rostade och sånt där. Men, ja, och sen så hängde det på mer och mer folk och då blev det liksom att man fick liksom tyvärr den här lilla känslan försvann. Så då fick man liksom bli lite större. Så vår målsättning är ju nu att vi kan liksom säga liksom vi kommer aldrig kunna bli det där lilla rosteriet, mikrorosteriet, utan nu satsar vi på att bli ett rosteri som med målsättning att ta ungefär 4% marknadsandel i Sverige. Och 1% i Sverige är 500 ton. Så kan man säga det motsvarar alltså 2000 ton. Och det kan man säga att det är ungefär en tiondel av Svegas ungefär. Man skulle ha det som jämförelse för att du lättare kanske kunna förstå det. Va? Och vi vill inte bli större. Klart det är ju ingen som tackar nej till en affär. Men vår ambition är att försöka hålla det och så satsa på kvalitet. Bättre att vara liten och verkligen kunna leverera. Och liksom vara stolt för vad du gör. Va? Så det är lite större. Men nu är det så... Ja, så kommer det förfrågningar och sen kommer man till en butik och sen säljarna får kontakt med en annan butik som hör av sig. Och sen är det lite speciellt för att det är ju egentligen första gången på 100 år som man startar ett kafferosteri. Jag pratar inte om, det finns 21 stycken mikrorosteri i Sverige. Men jag pratar inte om de här riktigt småskaligt. Jag pratar om ett bolag som levererar kaffe i större delen av Sverige. Kan man ju vara liten ändå.
Absolut. Mm.
Så det är lite kort. Säkert det är svårt att hålla det kort. Ja. Det ska jag få ihop flera år på liksom 5 minuter.
Jajamän. Jag är glad av all fakta man kan få.
Ja, okay.
Jag älskar fakta. Ja, ska vi gå över till nästa kanske?
Det är du. Vi kan utveckla dem sen om de kommer när vi får ihop liksom, alltihop.
Ja, för många är ju kanske bitar som kan gå ihop.
Ja, absolut. Mm.
Då tar vi tvåan här. Hur många anställda är ni?
Oj då. Vi är totalt, ska vi tänka här. Vi är väl 8 stycken anställda i bolaget idag. Men som, och sen så kan du säga att det finns några av oss som har andra befattningar. Som man jobbar kanske på sin fritid, ledighet, helger etc. Så att vi är 8 stycken personer i alla fall. Så att det, så vår säljkår kan du säga är ungefär 5 personer som jobbar med direktförsäljning. Och sen är det ett par personer som jobbar med administrativt. Och sen så kan man säga att vi har ju också en nytta av ett sånt här bolag som har alla andra funktioner också. Så att det kan man säga lite tur i det hela också. Det kan jag titta på. Reception, vad ska vi kalla, ekonomiavdelningar, juridisk hjälp etc. För det här är redan ett stort existerande bolag. Och de har även ett fastighetsbolag. Så att man kan få lite liksom, säga att man behöver inte ha alla bitar från början. Och det kan vara en stor besparing. Så att vi är fortfarande små. Men vi kan väl säga att vi vill ha väl en, om vi når de här målen som vi har sagt upp, så kanske vi kanske hamnar någonstans på mellan 15 till 20 personer. Någonstans. Det är väldigt svårt att se med var man hamnar.
Mm. Mm. Intressant. Hur länge har du jobbat här och vilken är din befattning?
Okej. Okay. Ja, här har jag jobbat sedan, man kan säga att, gör det enkelt kan vi säga att 2014 började vi att spåna om att bygga bolaget, att skapa bolaget. Så hela 2014 var ett år, ett förberedande år kan vi kalla det för. Vi startade bolaget den 1 januari 2015 och det var mycket förberedelser också. Och sen så augusti så lanserade vi våra produkter. Så där har du det, så att vi har, bolaget har varit igång nu i nästan 15 månader. Men så det var rätt så lång förberedelse också för att få det att fungera och kontakter etc. Så min befattning i bolaget är att jag är inköpschef. I och med att jag har jobbat med inköp i alla dessa år, 35 år nu totalt. Blev man mest lämpad att ta det som man kunde så att säga. Så att vi har ju väldigt, men sen så kan du säga att när man är en liten organisation som vi är, så måste ju liksom alla hjälpa till. Så att man gör många olika andra funktioner. Jag gör QR-kvalitetsarbetet. Jag gör blandningarna som var produkt och produktutveckling. Inköp, jag gör export. Man håller på med försäljning, utbildning av säljare, demopersonal och allt möjligt. Och det är kul när man gör det. Och sen har det varit mycket genom år, mycket med media. Jag gjort tv-program och gjort om kaffe till exempel. Som gått till TV4. Jag gjorde 10 program som gick i TV4 som heter Kaffe. Som jag gjorde i Guatemala och i Mexiko. Så det var ju väldigt roligt att göra sådana saker. Så man har varit reseledare med inom kaffe med hela liksom stora organisationer. 50 man till Sydamerika att hantera det. Så att man gör allt möjligt. Va? Och det är klart att det har ju blivit så. Sen är det då att när man har varit med så länge med kaffe, så får man väl säga att då kan man mycket om kaffe. Så att alla kommer till en och frågar om saker och ting. Liksom, om det eller det. Eller hur ser det? Vad hände där? Och när var det kaffepriset som högst? När var det som lägst? Konsumenter som ringer och frågar om saker och ting i kaffet. Att det liksom, man kan se blåa ringar. Om du tittar på kaffe om du har den. Lite blått skimmer på ytan kan du se, va?
Lite så, utfällning av olja.
Mm, olja, det kan se ut som bensin i en hamn.
Precis.
Så undrar de om det är de helt bensin i kaffet till exempel. Ja, men vad det är för någonting, det är när man rostar kaffet. Så låter det precis som att i första skedet som popcorn man poppar. Va? Det knäpper. Mm. Och det är då när bönorna spricker. Och det är då de här eteriska oljorna, fett, smakämnen faller ut. Det är det som gör smaken på kaffet. Och det när det faller ut den oljan där, så bildar det. Så desto mer olja du har egentligen i koppen, desto finare kaffe. Men alltså man får hålla på med allt möjligt för att förklara för konsumenterna att nej, det är bara positivt. Det är inte att man har blandat till bensin i kaffet. Va?
Mm.
Alltså det är sådana frågor man har fått i 30 år. Men det är roligt med konsumentkontakter. Nej, men det är lite vad vi gör. Så att vi är väldigt flexibla och vi får göra så många grejer. Och det är lite av en charm och även en styrka, ett litet bolag. Att om någon blir sjuk så är det många som kan en hel del om hans jobb. Så att man kan avlasta. Det är en säkerhetskänsla.
Mm.
Och så det tycker vi är väldigt bra. Och det blir inte bra när alla blir specialister. När du får stora bolag. Så att alla gör en liten del i kedjan och vet inte vad den andra gör som han gör innan och inte han som ska ta över efteråt. Och det är det farligt. Du bryr dig bara om din lilla bit och det är det som du ska göra. Du ska knappa in all informationen i ett dataprogram. Och sen vet du inte vad som händer sen. så sitter de någon annat land och tar emot detta.
Mm. Det är så bra.
Ja, det är så bra.
Absolut.
Det är bra att kunna lite om allting och vara specialisten där.
Ja, och du har större grepp om vad du håller på med. Du har större förståelse vad du gör och du kan påverka kanske att du förstår att jaha, om jag gör så istället så går det fan mycket lättare där borta att kunna fixa det. Det är mycket sånt, va? Du känner större ansvar, du får större engagemang. Så är det, va? Vet du inte vad som händer med dina produkter, så om jag är en kaffe, vad ska vi säga, en kaffearbetare så på ett plantage på att plocka bönor. Jag har aldrig druckit kaffet själv. Jag vet inte hur det smakar. Det, men vi skickar dem i container till det landet. Ja. Men hade du fått en insikt i det här landet etc. etc. så kanske man hade sett lite annorlunda på det. Man ser människor som dricker kaféer på kaféer och socialt umgänge. Man ser det på det sättet. Va?
Ja, positiva. Jag vill också att man får ett sammanhang som producent och så blir man kanske mer engagerad i att göra kvaliteten bättre också.
Ja, visst
är det. Och se hela kedjan.
Jag vet inte om du såg det programmet Undercover Boss.
Jo.
Har du sett det någon gång? Och det var det en kille som hade en kaffekedja i USA. Och han åkte då till, nu ska vi säga, han var nu i Nicaragua. Det blir lite för överdrivet amerikanskt på sitt sätt. Men då träffade han en förman där som hjälpte, han tog hand om honom och så och så. Han var väldigt stolt att han liksom hade varit på den här farmen och skött den i 25-30 år. Men så frågade han som ägde, liksom, har du, han utgav sig vara en, ska vi säga, som studerade om kaffe. Så att han hade inte med bolaget att göra naturligtvis. Så frågade han, har du varit i USA? Har du varit på ett café? Han hade ingen aning, visste ingenting vad som USA. Han hade aldrig varit någonstans, han hade varit på ett café. Han visste liksom, ja, han visste att man rostade kaffet etc. Så tog han honom med till USA för han fick se liksom på andra sidan. Och det var ju en helt annan upplevelse för honom plötsligt. Och så började han fatta sammanhanget. Liksom, att vad hans jobb egentligen leder till. Det var väldigt intressant att se. Även parentes.
Jag såg ju själv ett program faktiskt nu i helgen. Ja. Jag minns inte vad det var på kanal. Det var hos min familj då.
Ja.
Det programmet handlade om företag som levererar till olika länder. Och där var faktiskt kaffe med. De visade själva fabriken och hur de där rostade och gjorde sitt. Liksom. Men jag tror att det var någonstans i Afrika faktiskt.
Ja. Ja, kan
det,
vara,
det var ganska intressant att se. Men när det gäller rostandet, då är det väl egentligen olika väl?
Ja, så när man rostar kaffe kan du säga att gör det enkelt. Att man brukar beskriva det så här. Att göra en kaffeblandning, det är som att skapa musik. Det krävs liksom många olika karaktärer in i. Att bara höra på trummor en timme är inte så jäkla kul kanske. Men lägger du på stråkar och syntar och allt sånt som kommer, fiol och alltså sådana vackra instrument om jag tycker du så. Så kan du få det väldigt vackra och ekoeffekter och klanglådor och allt sånt där. Så det är samma sak med kaffe. Så du tar ju olika typer av kaffe och sätter samman dem. Och för olika kaffe har ju som man gör champagne och vin. Man blandar ju. Och för att få fram en speciell karaktär. Antingen har man tradition att man vill ha ett syrligt kaffe eller ett friskare kaffe. Eller bara ett fylligt kaffe. Och så bygger du blandningarna. Och då köper du då liksom, typ, när man då har varit med så länge så vet man att ska jag ha den typen av kaffe ska jag köpa där. Sen tar du hem dem, gör du testerna, du blandar och gör en testrostning, alltså mindre mängder. Och sen när man då liksom är nöjd med sin produkt, ja då tar du hem de här kafferna och till dig själv så att säga, upp i en silo och sen har du alla kafferna i silo och sen har du automatiskt med vågar, du väger upp enligt recepten en skål som är under alla silosarna, 10 kilo därifrån, 15 från den och sen så står det där och sen när du den har vågen och sagt att den är så här, 100 kilo har du det i den här tratten. Sen åker det rätt ner i en rostmaskin Och rostmaskinen då fungerar så ungefär som jag tänker som en liten vokpanna med lock. Att alla, det blåses runt med luft så att alla bönor svävar runt. Så det är inte det om en kaffebönor ligger i en stekjärn och bränner på ena sidan. Utan det rostas med naturgas i regeln, så det renaste miljö. Och du måste ha det för knoppig temperaturen. Du kan inte ha fjärrvärme, för det håller ju bara 80-90 grader. Du måste upp till närmare mot 200 grader, gör det enkelt. Och så sövar bönorna fritt. Och sen har du då baserat på hur lång rostningstid du har. Så du kan säga att... Och sen så när du då har rosten, då du bedömer liksom att nu är de klara. Ja, sen tar man ut dem ur rostmaskinen och slungar ut dem. Sen får de ligga och kylas. För att temperaturen när det är 200 grader som ett exempel är rätt nära gnistbildningar. Sen kyler man det där och sen som i vissa fall så tar man även alltså duscha kaffet för att kyla ner det snabbt och undvika eldsvåda. Sen får du ligga där ett tag och sen så går det vidare till att man maler bönorna. Man skär sönder dem kan man säga. Och sen efter det när man har gjort det så är det så att när man skär sönder bönorna så skulle man packa det direkt då efter när man har malt det. Så skulle alla kaffepaket bli som fotbollar exploderat. För där bildas en alltså kolmoxid. Det är en gasform kan du säga. Så då får det ligga i avgasningstanken. I princip är det så där i ventil. Och så när det blir tryck in i silon så släpper du nu ut luften. Man hör liksom psh, 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 de här maskinerna. Va? Och sen får det ligga där baserat på många faktorer. Hur mörk man har rostat och vilken grovlek man har på kaffet. Så sker det olika länge avgasningstider. Mm. Och när den tiden liksom är gjord, visst att det kan variera från 7 timmar till 18 timmar, någonting. Det är lite beroende på vad man gör för någonting. Först då kan man då packa kaffet. Och då packar man det i de här paketen. Och sen är det ju vakuum som man tar ut luften i och så blir de så här liksom stenhårda. Och ja... Där är det. Men det intressanta med kaffe kan man, en sak som jag tycker är rätt kul. Man har räknat ut att man gör 100 moment eller steg med kaffet. Från att du väljer ut sättbönan och du låter den få växa upp. Det som ska bli en planta. Och alla de här stegen man gör, man tar hand om plantan och planterar den först i plantskolor. Och så gör man olika steg och planterar ut på fälten. Man underhåller, man klipper träden och man tuktar dem. Och sen så alla stegen man tar ogräs, man plockar etc. Så är det 100 moment man gör tills du till sista momenten häller upp kaffet i koppen och dricker. Mm. Det är det 100 moment som görs längs kaffets väg. Och det tar 5 år att riva upp en planta. Så man kan säga att här är ju egentligen ett jobb på 5 år bakom för att dricka den här koppen.
Okej. Okay. Mm.
Så lång tid, och det är väldigt få människor som vet att det är 5 års förberedande jobb. Och det man tar för givet, ja men kaffet finns. Alltså det finns ju liksom någonstans. Men någon har ju planterat den här och gjort den här plantagen och får vänta till 5 år innan han får sin första skörd. Och då kan man ju tänka sig när du har länder som i Sydamerika, Centralamerika, Afrika med alla dessa interna problem med konflikter, stridigheter, Burundi, Tutsi, torka, svält, inbördeskrig, grillan, om man tar sådana saker. Att man kan tänka sig att det är ju rätt stort courage att våga satsa pengar i de här länderna och bygga ett kaffeplantag. Du satsar alla dina pengar på att göra kaffeplantag. Och sen när du ska första skörden blir det inbördeskrig. Mm. Eller du råkar ut för sånt som jordreformerna i Zimbabwe med Robert Mugabe till exempel. Jag har rest mycket i dessa länder och det var det. Jag var där året innan allting blev konfiskerat med människor som jag kände som liksom utslängda av sina egna gårdar. Så. Hade du en gård klarade du dig, men hade du 2 gårdar så att du kanske ärvt dina föräldrars gård eller något annat då konfiskerade de den ena gården från dig. Och på den tiden när jag var där så var landet, jag skulle säga att jag var enormt imponerad av vägnätet. vilka vägar som man körde bilar med jeepar där. Allting var skyltat, behövde inte en karta i Zimbabwe. Tänkte köra mitt in i Afrika, behövde ingen karta. Allting var perfekt. Och på den tiden så exporterade även Zimbabwe, det kallas för Afrikas kornbod, till alla andra länder, export och livsmedel, när de vita var på plats också. Och det var lugnt och stabilt och inget bråk var det då innan. Idag är det fullständigt misär. De som besöker länderna där med kompisar som är där nere, de har specialbyggda bilar, alltså jeepar. Men du har alltså en tank på 130-140 liter, för det finns ingen bensin att köpa i hela landet. Det är fullständigt kaos. Tyvärr. Förstört hela landet.
Det är helt synd.
Det är ett väldigt, vad man kan säga, det är ett väldigt fint, vackert land. Mycket speciellt är det. Och jag såg ingen misär när jag var där. Alltså det finns såklart misär, det finns det ju i fattiga länder. Men det var ju inte något som jag kunde säga direkt att jag såg i Zimbabwe. Utan folk, det man såg kan man säga, var bara alltså, glada människor. Det var inte några de här, man kan säga, onda blickar. Man kan se om man är i vissa länder, man kommer förbi med bilar. Mm. De tittar på bil liksom att, vad kan vi sno från dig ungefär? Man känner det. Har man rest så mycket så vet man att de situationerna kommer. Men nej, det är tråkigt när man ser någonting som var så positivt på väg att kunna lyckas. Men du vet, om de har en president som är 92 år och har en väg att stiga ner. Det finns ju ingen ambition att sköta landet.
Nej.
Han sitter och håller sig kvar bara för att kunna ha liksom sitt umgänge runt om sig och sin liksom att kunna leva gott liv. Så tyvärr, det är en liten parentes om Zimbabwe.
Mm, det är synd. Mm. Då ska vi se här. Vad tycker du är viktigt i din roll som chef som du är?
Viktigt? Ja, jag skulle vilja säga att en av de viktigaste idag, det är egentligen liksom, för det första naturligtvis att skulle vilja säga att förmedla mycket av den kunskapen som du har, det är det viktigaste för att ta till unga. För att den kunskapen om kaffe, den stora kunskapen man har, den kan du inte läsa dig till någonstans, utan den liksom har, jag har lärt mig genom alla år, alla resor, jag har rest i 30 år. Var borta 4,3 år. Och det skulle jag säga, det är nästan en av de viktigaste grejerna i vårt bolag. Så att när man bolaget blir något större så skulle jag säga att det är en av de viktigaste bitarna egentligen att förmedla kunskapen om kaffe vidare till, det låter bli högtravande, nästa generation. Alltså, det skulle absolut vara det bästa. Så att vi säkerställer det. För jag menar, hela företaget, det bygger på många bitar. Det bygger på ekonomi, det bygger på försäljningar, det bygger på allt det. Men har vi inte rätt produkt och kvalitet så kvittar vilken försäljningsorganisation vi har. För tycker inte folk om vår produkt, om det sen gäller vin eller gäller kaffe eller någon maträtt. Ja, det kvittar det. Men det är ingen som köper. Så det skulle jag säga det är absolut det viktigaste för mig. Att det som man tänker sig drömsen av, det är att när du kan ha som man hade förr i tiden. Då vet jag liksom att då hade man råd att ha praktikanter, assistenter på ett helt annorlunda sätt. Och då, när jag började med kaffe, jag började egentligen 1978. Då var det vanligt att man skickades iväg. Man kunde vara iväg 2-3 månader och bli upp ett halvår. I producerande länder och ett land. Och sen har du gjort de 6 månader så skickades till ett annat land. Du skulle liksom lära dig kaffet riktigt. Va? Och det var ju bolag som jag vet hade 2-3 assistenter. En som var hemma och jobbade, om man uttrycker det så. Och sen var det 2 som var ute. Så man visste att det är alltid någon som slutar. Och det är ju så, och det måste man kalkulera med. Men då hade man ett par stycken så att man fick upp utbildning. De hade bott i Brasilien och Colombia var väl det vanligaste. Costa Rica, Guatemala, Mexiko. Det är de 5. Och först att lära sig kaffe på plats. För här kan du inte lära dig. Du kan läsa en bok, men oftast engelskspråkiga. Och så det är liksom en av de skulle jag säga det absolut viktigaste jag skulle egentligen göra. Sen är det naturligtvis, men det är kvalitet i utbildning. Man brukar skämta inom kaffevärlden och säga det är väl speciell bransch. Det är en, om man får lov att säga, det är en jävla rolig bransch. För där finns många, jag ska inte kalla dem för original, men många man har träffat genom åren. Sen är det ju så att man brukar säga att det är svårt att komma in i kaffebranschen, för den är så speciell. Men det är ett helvete att komma ur dem. För att det är nästan ingen som slutar. För det är ju, man kan säga det på olika sätt. Internationell handel, det är väldigt roligt att jobba med människor från hela världen. Du reser mycket. Det är en del av jobbet. Vad tycker man om det? Jag har rest alla dessa år. Så det är klart att jag tycker om att resa, men man tröttnar ju någonstans, va? Men det är sånt som är roligt, att jag menar, du har varit med om allt möjligt. Jag menar, från sett stamkrig och var på middagar med människor som har tre fruar, vem hälsar du på och sånt. Så du lär dig liksom kulturer, och det är på begravningar och i alla dess bröllop. Alltså, det är sånt som, och sen har man ju fått sett mycket på platser som inte många människor har sett. Alltså man har varit på allt från Machu Picchu och blivit på Ödeöar har du varit på, och du har varit på safaris, men jag vet inte hur många safaris jag har varit på, storvildsjakt och luftballonger och you name it. Det är sånt som kommer till liksom. Mm. Så det är väldigt roligt. Fantastiskt. Ja, det är väldigt roligt jobb.
Jag satt just och funderade, för jag har inte sökt någon kaffebar.
Nej, jag skulle nog säga att om man tycker om att resa och vilja att satsa sitt, så ska man nog satsa på kaffe. För det är ju fortfarande så att många affärer, och det kan vara rätt intressant att veta, man jobbar med alla möjliga råvaror. Och det visste jag ville göra från början. Så egentligen hade jag tre ambitioner. Den ena ambitionen var att jag skulle, egentligen ska du säga att jag ville komma in internationell handel. Det var en grej. Och den andra var att jag ville bli ambassadör. Alltså UD kan man säga. Ja. Och sen var det tredje att jobba på H&M, Hennes & Mauritz, på inköp. För det var liksom en fräck. Man var på modevisningar över att hela världen kollade, drack champagne och tittade på vackra brudar. Och sen så ser man på kläderna, så kopierar man detaljer, och sen åkte man till Asien så sydde man upp samma grej, fast till en tiondel av priset. Och då märkte jag, såg programmet, en kille som var den här inköpschefen, för jag tänkte att han var väl en 35 års ålder ungefär. Han visste inte från den ena veckan till den andra veckan var han skulle vara någonstans. Han bara reste runt hela världen på börsen där. Jag tänkte, fan, det hade varit coolt. Det hade varit häftigt att åka runt på det sättet. Glamour, alltså lite över det, men det är jobb också naturligtvis. Och den andra var ju UD. Och den andra var internationell handel. Så att jag prickade rätt, för jag har gjort det många presentationer på skolor. Jag har gjort det alltid för att den som har haft ansvar för, så jag tycker det är roligt att träffa ungdomar, alltså skolelever, höra liksom vad de ser på saker och ting. Det är en helt annan värld. Mm. Jag så brukar förklara dem, frågar mig själv hur jag börjar. Så jag säger, men då var det internationellt. Då kom in i kaffe, världens största livsmedelsorganisation, alltså Nestlé. Så det fick jag uppfyllt. Och den andra UD, alltså jag har ju varit rådgivare för UD i många år i handelsfrågor. Så att jag var i London på, som i vår värld, lilla FN. Alla kaffeproducerande länder och alla kaffekonsumerande länder. Det är där jättestor möteslokal. Man sitter där med, det tolkas på fyra språk. Och UD kan ju inte kaffe, va? Så vi satt bakom som trade advisor och talar om vad Sveriges ståndpunkt i olika handelsfrågor. I och med att det är så stort. Det handelsvaror nummer två i världen påverkar så mycket människor och så och så. Så det var ju jätteroligt. Det fick du med den också, så att säga. Och sen så frågade hon det med Hennes & Mauritz då. Då hade jag ofta på den tiden, eller det den sista gången jag gjorde, kanske 5-6 år sedan. Hade jag alltid köpt en kostym från Hennes & Mauritz. Så kunde man visa liksom märket. Detta är det. Jag har Hennes & Mauritz också. Så fick du ihop alla tre grejerna. Det brukar vara rätt så liksom populärt om man ska göra. Men det är en bra bransch att jobba i. Det är jätteroligt. Mm. Så jag har haft mycket, mycket roligt. Men sen är det då så att när du jobbar med kaffe så får du kompisar för livet. För man jobbar så mycket tillsammans och man reser så mycket tillsammans. Så att det blir liksom, jag har varit på hur många ställen som helst med kaffekompisar. Så det blir en del av ens liv, kan man säga. Och det är väldigt roligt. När du känner dem och deras fruar och du har varit på barndop och du har varit bröllop. Så du känner liksom andra generationer nu för mig i alla fall. Så det är roligt sådär. Ja, nej, det var det. Frågorna, tiden går ju.
Ja, snart en timme här.
Ja. Tar ni emot sommarjobb och praktikanter?
Vi kan säga att vi har precis börjat bolaget. Så det är lite, vi är lite för liten organisation än så länge för att kunna... För jag sa det att man måste kunna göra något meningsfullt för dem. Det går inte att de sitter i en hörna och bara väntar på att det händer någonting. Och det ska inte heller bara de sitter och sorterar in papper och pärmar. Eller klistra brev eller kopiera. Och det som är felet. Så tyvärr så än så länge, men som jag sa innan det med praktikanter. Bästa sättet att få in folk på arbetsplatsen. Även om de bara jobbar deltid. Tyskland har ett fantastiskt system, tycker jag. Det är det att när de många av de flesta kaffekillarna jag har träffat på de yngre i Tyskland är så att du jobbar och läser det, så att säga, på gymnasiet etc. Så läser du i skolan 3 dagar, så jobbar du på företag 2 och sen går du hela tiden och då får du med både erfarenhet och ser liksom hur jobb fungerar. Och sen de som är duktiga utmärker sig, de ser jag själv på de här tyska företagen. Jag har själv varit på ett sånt bolag i Hamburg. Så då vet du de killarna och tjejerna går för. Så när utbildningen är klar så kan du säga, har du gjort ett par jobb så är du nästan garanterad ett jobb och kvar på företaget. Och det är fantastiskt.
Mm.
Du har lärt dig ett jobb, du vet också då vad du ger dig in i om du tar jobbet, så att säga. Jag menar, jag vet ju många människor som den unga killar och tjejer, framförallt är det mest killar, de måste ju erkänna i vår värld, för det är som olika kulturer som man ska väga på. Men det är de som har kanske gjort det här. Sen har de varit 1 år på företaget i Hamburg, så har de sagt att vi behöver en kille din ålder till Costa Rica. Så kommer du få utlandstjänst redan då efter kanske ett år. Och sen kanske de skickar vidare till Colombia, så skickar de lite till Brasilien och sen... Jag har många kompisar som har varit runt så och det är ju fantastiskt förmån att kunna lära sig språken. Är du då, vi säger 22-25, och du snappar upp det jäkligt fort. Och det är roligt, menar jag. Jag träffade på en kompis, en yngre, hans pappa var ambassadör. Han pratade 7 språk flytande och 2 stycken halvdana, 9 språk. Han kunde alltså prata i en turistbuss, vi åkte till Costa Rica. Höll han låda om roliga historier på 5 språk samtidigt. Han tog historier på 5 språk och alla skrattar. För det är viktigt att du kan betydelsen av orden.
Mm.
Så det är ju fantastiskt. Som kille blir alla arbetslös. Ja, tar vi.
Då tar vi här. Vilka planer och visioner har du för framtiden?
Planen och visionen är att bolaget ska flyga och bära sig själv naturligtvis fullt ut. Och att vi når de här 4% som vi uttalat som är vår målsättning, 2000 tonnen. Det är ju den största målsättningen, att säkerställa det. Så att allting, ja, det är kortfattat.
Hur ser du på framtiden?
Ja, så du kan säga när det gäller kaffebiten, om vi tittar på vår bransch, så ser jag positivt under förutsättning om du skapar en produkt med kvalitet och du kan vara stolt över. Och med kaffe kan jag. Men jag ser orosmomentet som finns i Sverige, det är det jag tittar på importen till Sverige av kaffe från, utan att nämna några namn på bolag, så går kaffekvaliteten ner i Sverige successivt hela tiden. Varje år blir det sämre kaffe i Sverige. Det är sämre, ska vi säga, råvara och det är lägre kvalitet från respektive land. Det kan fortfarande vara, man kan säga att om du tar två länder som Costa Rica och Guatemala är ansedda som bra, väldigt fina kaffe. Det är de två finaste kafferna som finns i hela Centralamerika och Sydamerika. Så hela den kontinenten. De tidigare var en stor import i Sverige. Idag finns det nästan, kommer knappt in några container alls. Totalt borta. Då är det lågprisländer som har kommit in, Peru, Honduras, som man skulle säga att det inte är kvalitet. Och det är trenden tyvärr. Vi har haft den i USA, nu ser vi kaffeutvecklingen var i USA. Vi ser den i Tyskland idag, hur den urholkas. Konsumtionsminskning på 8% förra året i Tyskland, 8% mindre. Så att det är sånt som påverkar, och det är jag lite bekymrad för i Sverige. Så att det är ju en av anledningarna varför vi startade bolaget, för att vi vill bevara kaffekvaliteten. Och framstå som då en liten, men där, när du köper den produkten så vet du att du får kvalitet. Och det enda sättet vi kan aldrig slåss mot craftgruppen, alltså Gevalia. Hela Kraft, Marlboro som ligger bakom alltihopa längst bakom tidigare. Eller Nestlé, världens största elit. Det kan vi aldrig slå, vi har inte de pengarna. Men vi kan bara slåss med en sak, till kunskap och kvalitet.
Mm.
Det är det enda som chansen vi har. Ja, det är i princip väldigt kortfattat.
Ja, varför har ni valt att ha Helsingborg i företagsnamnet?
Vad menar du så Helsingborg? Du menar, vi heter ju Sofiero Kafferosteri.
Ja, det är en fråga som har varit till andra också.
Ja, okej. Okay.
Så
det... Ja, varför vi har valt Sofiero, till och med på bilden där bak ska man se Sofiero.
Mm.
När vi ser ut i parken där översta raden, där står Sofiero. Det var som jag sa, vi kommer från Helsingborg. Jag bor på Sofierovägen, jag bor nära Sofiero. Så det... Det är ju annorlunda namn. Det är lite, du kan säga att Sofiero, det är en vacker plats. Det är positivt laddat.
Mm.
Man kan säga att det är lite fint på ett sätt. Va? Så att det har ett positivt klang. Än om man skulle kanske kalla sig för någonting annat. Om vi heter att de säger inte något fel. Men ska vi kalla oss för någonting? Ja, vad ska vi ta för någonting? Något annat namn då, vad som helst. Va? Så tror jag inte att det är det bästa vi kunde komma på, tror jag. Och det är ju lokalkopplat. Då ska man ju veta att det har funnits 18 stycken bolag i Helsingborg. Så Helsingborg är en riktig kaffestad. Det har funnits 18 bolag totalt sett som har sysslat med kaffe. Antingen som importföretag eller som rosterier. Och sen alla de har försvunnit. Ett tag så fanns det ju, då jag själv varit med på tiden med en kärnkaffe när den låg när vi till universitetet och campuset. Till sist blev det ju Boss Vegas kvar. Och de sitter ju i en speciell position när man är ensam och har marknaden, så är det som ett litet monopol. Men sen kom ju den efter oss, som kom för oss kan man säga, det var ju lilla Copy. Men det är ju mer butik, mikrorostan. Så sen kom ju då det vi som är det nystartade bolaget, som är en uppstickare eller rebell eller vad vi kan kalla oss för. Så Helsingborg lever kvar lite som en kaffestad. Det är i alla fall tre stycken som finns här. Så det är...
Intressant. Sofiero Kafferosteri är ett relativt nystartat företag ju. Hur ser ni på konkurrensen mot Suegas, eller från Suegas?
Ja, de vill ju inte ha oss på marknaden. Naturligtvis, de är inte så glada för att vi finns. Så de gör allt för att sluta oss. För det första så har vi ju allihopa, så kommer ju från Suegas i princip alla. Vi har ju kunskapen om hela bolaget i alla avdelningar och alla nivåer. Jag har ju varit med och skapat alla blandningarna i 31 år på bolaget. Så det är ju, jag skulle vilja säga att de vill inte se oss på marknaden. För det är ju så här, om man skulle jämföra det, men ska man kanske inte skriva om. Men om du tänker dig så här, om du har en liten ort Det finns bara en pizzeria. Så tar han 80 kronor för pizzan. Så kommer den annan en uppstickare som så tar 60 kronor för pizzan. Men lika goda bägge två. Då är klart att då han som har tagit lyckas ta 80 och tjänat mer pengar på det, vill ju inte se den här uppstickaren och gör allt för att stänga den. Och det gör man då på olika sätt, att söka blockera så mycket ut mot handeln, sänka priser etc. Det är ju så som vi blir bemötta. Så vi, man vill inte se oss på marknaden, för att då finns det en konkurrent i Svegas. Då är det trygga att kunna sitta i lugn och ro och styra prisbilden själv. Att det, inte har så, det är ju så enkelt.
Mm. Mm.
Så att, jag tror inte att jag blir inbjuden på Svegas mer. Av den anledningen.
Men Svegas har ju funnits i väldigt många år. Ja. Och de har ju i princip varit nästan som ensamma.
Ja, därför vill vi slå hål på det. Liksom, att det ska finnas... Där, alltså, människorna här i Helsingborgstrakten kan ju säga, sen när vi kom på marknaden så har kaffepriset sjunkit rejält. Det är därför att Svegas har satt in alltså, lågpriser. Det är de priserna som du har sett nu under förra hösten och i år. Det har inte varit så låga kaffepriser sedan 2003. Då ska vi veta att 2003 det var det lägsta noteringen i historiskt sett på kaffet. För totalmarknaden, alltså världsmarknaden var så här.
Mm.
Och då var prisbilden internationellt en tredjedel av vad den är idag. Och ändå så har Svegas sänkt till samma nivå. Så det var det lägsta notering som vi har haft på kaffepriserna, jag kan säga, på 100 år. Och där har du det. Så att den här situationen som de gör för att sluta priserna, det är ju bara för att få bort oss. För då kan du kanske gå tillbaka till den ordinarie prisnivån igen. Så är det bara.
Ja.
Ja.
Du vet, det är bara som jag tänker, om du har två färger till Danmark, bägge två är lika bra, och så kommer en som är 30-40% billigare än den andra.
Mm.
Och du köper färgbiljetterna, ja, vilken åker du?
Mm.
Så blir det ju lätt att du kan säga, om den stora är tillräckligt stor, då säger han till, jag vill inte ha det kvar, vad ska du ha för bolaget?
Mm. Mm.
Nu säger du, nu ska inte vi säljas, men det är väldigt vanligt när det kommer någonting sånt här. Så det är, men det borde finnas utrymme för oss, kan man säga. Men vi vet om att de inte vill ha oss alls. Vi ska helst vara bort innan sommaren.
Mm-hmm.
Ja.
Vi kan ju hoppa,
men
vi kan ju ta den som är kvar.
Ja, du kan ta den snabbt och bara svara kort på den.
Ja. Hur är ert kaffeblandning sammansatta?
Våra kaffeblandningar är, man kan säga som så, för det första är det 100% arabica. Och arabica är det fina kaffet, om man säger att det finns två huvudfamiljer, robusta och arabica. Så det är 100% arabica. Vi har också, desto högre upp ett kaffe växer på berget eller höjder, desto finare är kaffet också. Alltså smakmässigt också dyrare, för att det växer ett svalare klimat och det blir mindre avkastningar. Och det är dyrare att transportera ner kaffe långt uppifrån bergen på små vägarna än att plocka det på en jämn mark i en dal. Så att, där har vi också så att det är både kvaliteten, alltså det är vårt höjdlöfte som finns på hemsidan. Att vi har sagt att i våra blandningar, så den som är längst bort här, den har minst 50% av kaffet är växer över 1500 meter. Då ska man veta att den bästa kaffen växer mellan 1500 till 1700. Det kan man säga där. Den andra har vi då till 1400 meter. Och den här är på 1200 meter. Den har de symbolerna som står här.
Mm.
Det är vårt löfte. Så att det är 100% arabica, det är 100% mörkost. Vi har höghöjdslöftet. Det är de löftena som vi har. Och vi vet om att vi har, jag kan säga som sagt, jag vet om att vi har den finaste kaffeblandningen som går för tag i norra Europa. Om vi inte pratar med en liten nörd som har en liten butik på Ströget eller i Hamburg som säljer ett kaffe som kostar, som Koppi tar vissa kaffe, 80 kronor kvart kilo. Så så det blir kanske 300 kronor kilo, ja. Då kan man ju sälja vad som helst. Men du säljer kanske 50 kilo i månaden, knappt en säck. Vi konkurrerar ju inte med den typen. Va? Men jag säger det att när du köper de här kaffena som finns för 200 kronor, 300 kronor kilo från speciella utvalda gårdar. Så det är det som jag sa innan. Det är som att skapa musik. Ja, du får en smak och så tycker det är coolt. Men all kaffe, absolut det bästa, det blir när du får det blandat och proffs. Så det är som när man gör vin. Då har du 2-3 druvor att använda. Det är samma sak när du gör champagne. Samma sak när du gör konjak. Då får du det bästa. För då kan du liksom hjälpa till att styra smaken mot något positivt. För du har kanske dåligt vin då. Eller vad du nu har för någonting. Ja, då vet jag att den druvan drabbas fortast av dåligt vin. För varmt, för kallt, för torrt, för lite regn, vad du vill ha det. Då ska du kunna göra så du gör en riktigt bra produkt.
Mm.
Det lustiga med kaffe, det ska smaka likadant varje dag. Du förväntar dig det. Men när du sen går till vin, och alla de här som tycker vin, vinälskare etc. och vinnördar, vi kallar dem för det. Där accepterar man att en år är sämre än andra. Ja, det var dåligt vin och det kom, lusen kom och det var kraftig nedgång på grund av det och det. Och där accepterar man variationer. Men i kaffe gör du inte det. Så därför är det ännu viktigare att kunna skapa. Du kan säga, här gäller det att skapa samma smak varje dag i 360 dagar. Ska jag smaka ledigt varje dag?
Mm, mm.
Vin har du tolerans. Du kan säga att det var inte så bra i år, men på grund av värdet. Och det köper man för man vet om det är ett hantverk. Det är liksom ett skapande, liksom vintestar och smakar och så, winemaker och så, allt vad det heter. Så det har du tolerans, men det finns ingen tolerans i vår värld. Tyvärr. Jag tänkte de här paketen som står här. Jag har 2 kassar jag lagt där bak också.
Mm.
Så ni kan ta dem med om ni inte har fler frågor. Så kan ni testa. Du får ta
till dem. Jag har läst på er hemsida om hur ni jobbar med producenterna och så. Det tycker jag är väldigt fint.
Ja,
så det här med Fair Farm och de lär sig och de får utbildning om.
Ja, det kan säga. Vad vi gör egentligen är att vi har ju allt vårt kaffe 100% certifierat. Och det är alltså certifiering går till så att UTS som vi jobbar med, det är ICA använder sig av UTS. De har gjort en bedömningen att det är ett bra alternativ. IKEA Worldwide skulle inte riskera någonting med sitt rykte om du har fel organisation om uttrycker du sig. Så därför vet du att de här organisationerna är testade och det bygger på princip kan du säga att UTS, när du blir en producent, du betalar ingen avgift till UTS som en stackars säga, fattig liten kaffebonde. Utan vad du egentligen får att du får mer betalt för ditt kaffe. Och då ska genom certifieringen, när man besöker gården, så börjar man att man ska kunna uppfylla på sikt 174 kriterier. Det är punkter. Så men vi kan tycka liksom att det tar in av varje så då. Så att man ska kunna uppfylla de här, som jag sa, på sikt. Och det som vi tycker liksom som vi kan tycka lite löjligt, va? Enkelt, men det är det vi har gjort i svensk, ska vi säga, uppbyggnad i vårt i, vad ska vi säga, jobb, arbetsplatser i 150 år. Till exempel att man ska ha rätt att undvika, alltså barnarbete förbjudet. Det är enkla saker, män och kvinnor har rätt till lika lön. Man har rätt att vara sjuk. Alltså, det är bara en sån sak som att man sätter ut brandvarnare på företagen.
Mm.
Man talar om för dem sån sak. Här får du inte röka på grund av att det är brandrisk. Man visar alltså information om att du måste ha mask när du gör de här besprutningarna. Det som vi kanske tycker låter löjligt idag. Man, så alla de här stegen och att man ska det ha rätt att bilda fackföreningar och etc. Det har vi liksom anpassat och byggt på genom de här 150 åren i Sverige. Så det får sig det självklart.
Mm.
Men i dessa länder är det inte så. Då är målsättningen att vi ska nå de här 174 fyra punkterna. Det gör det, och då är det så att vi, och det bygger mycket mer på hållbarhet, utbildning. Att det hjälper inte att ge dem pengar i bidrag, för du uppmuntrar aldrig till någonting mer än att jag vill ha mer pengar till nästa gång. Utan det är utbildning. Och den utbildningen, jag har ju sett de här böckerna, man gör enkla böcker som du kan tänka dig, som man har i andra klass. Bilder på en människa som besprutar utan skyddsmask och handskar till exempel. Så är det kryss över bilden. Så bilden sidan om visar med mask. Då talar man om för dem att så ska man ha, du får inte ha så.
Nej.
Alltså riktigt basic. Och det är sådana saker som man tar upp. Så då ska du uppnå de här